Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Det gjorde ju Odd, han var så cool. Han sa ju det, han bara, bara så du vet så vill jag vara i några år. Och du får tackla det, eller så funkar vi inte ihop. Medan jag var liksom, jag ska bli Sveriges Oprah, du får tackla det, eller så är vi inte ihop. Hej och välkommen till en ekonomistas podd. Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Pingis Hadenius. Vi har fått så himla mycket roliga läsarfrågor, tips och mejl. Så vi tänkte ta upp mycket om det idag.
Precis, ja, men det trillar in. Och vi märker det med det här med privatekonomi. Och man märker att när jag gått hem och när jag pratat med respektive om pengar. Och hur ni ska spendera och spara. Och det är jättekul att se den trenden. Och så har vi fått in lite frågor. Så vi tänkte att vi... Ja, men vi kan beta av dem, Pingis.
Ja.
Och sen ett stort tack till vår sponsor, Collector.
Collector har ett kort som vi tycker är bra när man är ekonomista. Ni kan läsa mer om det här kortet som heter Collector Easy Living. Om ni går in på collector.se och klickar er vidare till Easy Living.
Och du har ju massa förmåner i det här kortet.
Ja, jag gillar för att det är rosa, förstås. Man kan också välja andra färger. Det går också att ha det som privatperson och företag. Och det finns väldigt många olika typer av förmåner. Det jag verkligen full för med Collector Easy Living, det är nog att det inte är något valutapåslag.
Vad innebär det då?
Alltså det är det här när man reser utomlands, så de korten jag hittills haft, de kostar oftast 1,65% på allt du köper. Och med det här kortet så kostar det ingenting. Alltså valutapåslaget är 0%. Och det tycker jag är superbra, för det kostar jättemycket annars när man reser mycket.
Mm. Och sen en försäkringsnörd som jag tycker också att...
Ja, du blir helt tokig.
Ja, men här Collector Easy Living har ju en försäkring, eller förlåt, en
evenemangsförsäkring.
Ja. Och det är så typiskt mig att man bokar in sig. Ja, men nu i helgen skulle vi gått på, eller för några veckor sedan så var det JC. Ja. Och det är typiskt mig att tro att jag orkar, och så kanske man får förhindra att man blir sjuk, och då får man alltså pengarna tillbaka om man inte kan gå. Det tycker jag är smart.
Sen har det här kortet massor av erbjudanden. Det finns en blogg också, och man får rabatter på olika klädmärken och så vidare. Som sagt, gå in på collector.se, Easy Living. Jag kan börja här med en väldigt, väldigt lång fråga. Det är en väldigt, väldigt roligt långt brev här från en tjej som heter Marie. Hon verkar på med pengar väldigt länge. Det är alltid från att hon funderar på att köpa en fastighet och på alla sätt. Hon säljer av saker på Blocket. Jättekul, verkar verkligen vara en ekonomista. Och sen så frågar hon i hur hon kan få mer inblick i aktier, och så undrar hon vad du och jag, Isabella, har för aktier. Du kan väl i alla fall börja berätta vad du har för aktier. Du har ju dina egna bolag, men du har något annat också, eller hur?
Ja, och VG.
Ja.
Absolut, det är det. Men sen är jag, nu, sen har vi hållit på nu med börs-SM. Mm. Och det är ju, nu har jag verkligen fått upp intresset kring det här. Mm. Jag har ju varit en typisk svensson som har haft fonder.
Mm.
Så nu ska jag faktiskt börja köpa några. Mm. Jag återkommer med vilka köp det blir. Det känns som att jag på något sätt påverkar så många, så jag kanske kan bli liksom straffad för att jag
precis.
Får inte uttala mig.
Men sen så är det också så här, om ni inte sett det förut, vi kommer en podd om aktier lite mer. Vi kommer att fortsätta att prata om det. Men det finns inget så här snabbt svar liksom. Ska man köpa den här aktien eller någon annan? Så skulle vi veta svaret på vilken aktie man ska köpa som kommer att öka i värde imorgon, då skulle vi kunna se in i framtiden.
Och heller. Skulle den gå upp imorgon, så skulle vi hamna på någon insiderlista.
Ja, precis, precis. Däremot, vi ska förstås försöka få ihop till en form av kanske event eller klubb under våren 2014. Så att om ni vill mejla in för att intresseanmäla er, så skicka in ett mejl till info@ekonomista.se och märk mejlet i sånt fall aktier.
Men när vi ändå pratar om aktieinvesteringar så har Jonna frågat: hej Pingis, vilken är din absolut bästa investering? Du verkar så himla duktig på att ha fingertoppskänsla för det här.
Men min bästa investering är väl i kärlek i sånt fall. Det måste man ändå tänka på. Men då menar de kanske pengar. Annars skulle jag säga
med
bästa
investering.
Ja, med allt. Jag måste säga ändå att aktier, absolut. Jag har ju många dåliga och bra affärer. Men jag är många som liksom slår mig på fingrarna för mina väskor och skor hemma. Och det är trots allt ändå väldigt bra investeringar också. Det ska man faktiskt inte glömma. Mina Valextra-väskor eller mina Chanel-saker, Hermès. Att de sakerna kan jag använda varje dag. och jag kan sälja dem på second hand. Så då, det tycker jag faktiskt är en väldigt bra investering som man njuter av.
Men andra saker som man har valt, jag tänker på min bästa, jag måste säga min bostads, eller vår bostadsrätt, jag och Odd, att visst, det är ett jättedyrt köp man gör, men det är någonting som vi märker ökar i värde. Vår lägenhet har vi bott i ett års tid och vi har ökat liksom en fantastisk värdeökning på kort tid. Och det är ändå liksom livskvalitet. Att vi älskar att befinna oss där varje dag och samtidigt så vet vi att det här är en investering. Det känns ju så himla lyxigt att man kan kombinera de två.
Jag tycker det är så himla viktigt att det ska finnas glädje i det man investerar i. Jag har känt så när jag har liksom investerat pengar i mina egna bolag, alltså de som vi driver och sådär, att man känner att det är någonting som man utvecklar, att det finns en passion i det. Men annars så har jag gjort många bra aktieaffärer. H&M har varit en bra aktieaffär för mig, om man ser till investeringar. Berkshire Hathaway, Nax, NAXS. De pengarna vi stoppar in i börs-SM har gjort jättebra, men det är ju det, så att säga, papperspengar, det är inte på
monopol.
Riktigt. Precis. Men det var väl att vi satsade på Nokia till exempel, väldigt smart.
Men sen, någonting som jag tror inte, vi driver ju 3 företag tillsammans. Och Att vi har möjlighet att kunna finansiera det här själva. Det tycker jag är fantastiskt häftigt, att vi kan investera i vår egen dröm.
Det tycker jag också är en väldigt bra sak att du säger. För att också att man har möjligheten att vi själva har sparat ihop pengar. Så att vi inte behöver gå och låna pengar någon annan. Eller ta in riskkapital till exempel. Så att någon annan kommer in och bestämmer. Det är ju också att på ett sätt det blir en bättre investering. För vi kan ta de beslut vi vill. Vi är inte beroende av någon annan. Och det gör väldigt mycket. Och generellt sett, när jag har gjort bra investeringar, då har jag nog lyssnat på mig själv och tagit egna beslut, verkligen tänkt igenom. När jag har tagit allt för snabba beslut och lyssnat för mycket på en annan, då har det inte blivit så bra. Det kan vara allt från aktier, det gjort bättre bostadsaffärer och sånt där, när jag verkligen lyssnat till mig själv. Så det är nog det genomgående, oavsett vad det är för sak eller pryl eller aktie.
Men gud, det är ju precis samma sak när man står i ett provrum med sina tjejkompisar. Och så är det kanske ett par dyra jeans eller någonting. Så vill man, eller om man är på, nej men det här är ett klassiska. Man har varit inne på Nathalie Schuttman. Det är 70% Svea.
70% är det.
Och så står man där med mina kompisar. Och sen så prövar man någonting som sitter så här halvbra. Och tjejen är bara, men köp det är jättebra. Det kostar ingenting, det är liksom mycket billigare och allt sånt där. Och när man inte gått på sin egen magkänsla och säger att jag blir inte kär i det här plagget. Och köper ändå bara för att man tror att det är en bra investering. Och visst, man kanske sparade några tusenlappar. Men hänger plagget där sen i garderoben i ett års tid så var det helt värdelöst.
Jag tänkte på det, när du och jag reste upp. Har jag någon gång provat något jättefult? Och så har jag sagt så här, Isabella, är inte det här snyggt? Och du har känt bara, men gud pingis. Kommer du ihåg när vi var inne i den här butiken på Mallorca med de här, vad heter det, de här hela hårgrejerna,
diademen.
Det var liksom innan vi kom igång med det här. Jag köpte, det gjorde ont i huvudet. De var dyra och inte kunnat använda dem. Då var det bara att vi tyckte det var en massa söt rosa eller sånt där.
Ja, alltså jag har ju faktiskt använt mina, det måste jag säga. Ja. Men pingis, du testade ju någonting så du får väl...
Ja,
ni har sett en amerikansk film när de ska på begravning, så är det ett nät som hänger över ögonen. Väldigt sådär filmiskt. Och det provade du och sa att det var bra till en fest.
Precis, det var när jag var inne i mitt gamla jag, när jag tänkte att man behöver saker för allting. Någon gång kanske gå på någon konstig fest och behöver den här konstiga märkligheten. Det är då man spenderar väldigt, väldigt dumt. Så ska man inte göra. Okej, men här är nästa fråga då. Här är en tjej som hennes hela liv verkar gå ut på just shopping. Och det är hennes fritid och hon shoppar med sina kompisar och så vidare. Och det är liksom hennes quick fix för att må bra, verkar som, i brevet. Men jag förkortar frågan här. Det är från Nathalie och hon undrar helt enkelt, hur ska hon sluta impulsshoppa?
Och det är så vanligt det där. Vi var ju föreläst på gymnasieskolan för ett tag sedan. Och om det är någonting vi märker tydligt bland både tonårstjejer men äldre, är ju det här att man går förbi en butik hela tiden. Att man bara springer in på H&M bara för att, antingen liksom lördag eftermiddag med tjejkompisar eller efter jobbet eller på lunchen, att man bara tar den här beige toppen som man redan har. Och alltså, jag tror man måste fråga sig själv, varför går jag och gör det här? Att för min del, jag har ju faktiskt varit en sån här, en person själv som gjort så. Och det handlar om att jag, ett, var uttråkad. 2, att jag inte hade koll på vad som fanns i min garderob. För hade allting hängt snyggt hemma, struket, liksom i färgordning, då hade jag insett att jag inte behöver köpa de här sakerna. Eller bytt lite mer med mina kompisar.
Så men man dras ju med av andra också, det här med att man ska ses och shoppa, eller som du har sagt många gånger, man sitter i en galleria och ska ta en kaffe och så finns alla butiker runt omkring. Hur gör man med den? Man dras med av kompisar, man är ju inte alltid bara själv när man shoppar.
Nej, och då får man säga till sina vänner att just nu så har jag de här målen. Jag vill kunna göra den här resan eller köpa den här saken eller spara. Och just nu så funkar det inte för mig att befinna mig närmare butikerna. Mm. För det är likadant om man försöker gå ner i vikt. Mm. Att befinna sig i en butik med massa godis hela tiden, det är ju bara jättejobbigt. Eller man har en partner hemma och så sitter du och mumsar i sig chips när man själv inte ska göra det. Så varför utsätta sig för det om man har svårt för att kontrollera det?
Mm.
Så där, sluta befinna dig på sådana ställen där det är lätt för dig att dra pengarna. Vi träffade en tjej under föreläsning och hon berättade att hon tog, jag vet inte om jag tycker idén är så bra, men hon tog alltid ut kontanter varje dag, så mycket som hon skulle max spendera. Och sen hade hon bara de kontanterna att röra sig vid och på så sätt undvika spontanshopping.
Mm. Jag tycker det är ganska intressant, det finns ju ett ord på engelska som heter retail therapy, och det handlar alltså om att shopping är som en positiv sak, och att verkligen tänka på det här, vad är det som driver mitt shoppingbeteende? Vad är det för liksom psykologi i det hela? Varför mår jag bra av det? Eller vad är det för andra dåliga känslor jag försöker kväva med shoppingen? De sakerna är jätteintressanta att titta på. Eller om det bara är ett härligt tidsfördriv. Man kanske på samma sätt tränar för mycket eller äter för mycket godis eller dricker för mycket alkohol. Att det hänger oftast ihop med tankar och hur man mår mycket också.
Och sen också, ställ dig, alltså jämför olika situationer. Vårt kontor ligger på Nybrogatan. Och på vägen hit från tunnelbanan så går jag alltid förbi Stockholm Market.
Mm.
Som är en butik med väldigt så här, fina, exklusiva plagg och väskor. Och visst, det finns en väska där inne som jag går och tittat på. Och jag har pengar på kontot för att gå och köpa den här väskan. Så det är ganska lockande för mig att gå in bara för att jag kan. Men just att, men då brukar jag jämföra den här känslan med att hur häftigt det är inte att ha de här pengarna på kontot istället. Mm. Att det är mer lycka för mig att öka sparpengarna på kontot än att äga den här väskan.
För det är ju dig verkligen power.
Ja, men precis, det är power. Mm. Visst, jag kan ha en powerväska, men det är ännu mer power att vara så fri att jag har pengar på kontot.
Och sen en sak jag ofta tänker på när jag ser alla nya saker som liksom skriker åt en i skyltfönstret eller på nätet, det är om jag tittar på allt jag har hemma. Skulle jag byta det jag har hemma mot den här nya saken? Ofta om man verkligen tittar på det man har, som du var inne på, så har jag oftast upptäckt att det jag har trivs jag mer med än den här nya saken jag ser. Så att jag avstår hellre. Sen har ju vi lite sådär bra ekonomistaregler som kan vara sådär lätta och bra att hålla sig till. Och det är att man har regeln att man alltid sover på saken. Alltså man köper ingenting direkt, utan man väntar minst 24 timmar. Och att man aldrig impulsshoppar någonting över 500 kronor eller liksom en limit som är rimlig för en själv. Så att det blir lättare.
Men jag tror att vi kvinnor, vi ska liksom ta en hel helg tillsammans. Vi får döpa det till fixa i garderoben helgen en gång per år. Där vi verkligen synar i sömmen allt vi äger och hänger upp snyggt och investerar i bra fina galgar. Och, alltså, jag tror att alla vi skulle spara så mycket pengar på det.
Och att man kan byta saker innan man köper nytt också.
Precis. Mm.
Sen kommer vi in på det här med kreditresan. Visst, hade du något om det, Isabella?
Ja, precis.
Det tycker jag var en spännande fråga faktiskt.
Vi har fått ett mejl här om en tjej som hon berättar att hon har bokat en resa med Ving. Och med Ving så kan man då skjuta upp betalningen och betala resan senare.
Det är nog många företag som erbjuder det här, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Man kan delbetala. Och jag har faktiskt ganska många bekanta som har gjort så. Jag tror att man till och med något bolag så kan man ta resan helt på kredit. Att man betalar efteråt. Och folk, den här tjejen undrar, är det okej att göra så här? Och det man måste prata om är ju den här effektiva räntan. Vad kostar det här delbetalningen i längden?
Vi kollade här på ett resebolag och då kollade vi på att den effektiva räntan som man betalar av på 6 månader, den var över 7%, och betalar man av på 3 år 20%, så att det blir väldigt, väldigt dyrt till att börja med. Frågan jag vill ställa är sådär, varför måste du låna för resan? Kan du inte skjuta upp resan och spara ihop till pengarna innan? För det blir ju mycket, mycket billigare. Vad är skälet till att du måste låna? Skjut på resan och spara ihop pengarna, för då kommer du ju ha mycket mer pengar att resa för.
Ja, nej, men jag tycker det. Allting som är konsumtionslån, som kläder och sånt, eller som är upplevelser, nej till den typen av lån. Det är inte värt det, för även fast du har en fantastisk resa, Sen när det har gått, när du kommer tillbaka och det har gått ett halvår, ett år, så kommer det inte vara lika kul att betala för det här, för den här resan. Så vi säger nej till det.
Det enda vi tycker är okej, det är att låna till en bostad, en investering.
Självklart, alltså kreditkort är ju en helt annan sak. Och det är någonting som jag tycker är bra. Och jag betalar ju 9 av 10 gånger betalar jag av min kredit samma månad. Men ibland så låter jag någon summa gå över till nästa månad. Men då måste vi också vara medveten om vad kostar det varje gång jag gör så. Är det värt
det? Handlar ju om att man måste vara väldigt duktig på att hantera det hela tiden och ha den kontrollen. Och där måste man känna efter. Men det man ska tänka på är att allt som man lånefinansierar, det blir mycket, mycket dyrare. Och frågan är om det är värt det. Liksom, om det tar en längre från ens långsiktiga drömmar. Men det var en annan fråga om en tjej här som heter Celine, som har hamnat i ett kanske lite värre skuldscenario. Hon har hamnat i att hon har kreditkortsskulder på ungefär 40 000. Och har fått påminnelser och hon har shoppat lite för mycket.
Precis, hon började, om vi går tillbaka till kreditkortet, så var det ju det som blev fällan från början. Köpte på hennes kreditkort och sen har hon liksom inte hunnit betala tillbaks.
Nej, och det har blivit lite sådär att, men jag läser mellan raderna lite att det verkar, man drar kortet och så tänker man inte så mycket mer. Hon undrar helt enkelt, hur ska hon bli skuldfri?
Ja, och det bästa är ju, det bästa svaret är ju att säga såhär, betala tillbaka. Men det är klart att man inte alltid har 40 000 på kontot. Det jag skulle göra är att du ringer till dem som skickar betalningsanmälan, eller förlåt, till Intrum eller
Lindorf,
alla de som skickar det här till dig, att ring upp, förklara läget och gör det liksom på en gång när du lyssnar på det här och säga, så här ser min situation ut, så här mycket skulder har jag, ser jag fått brev från er, just nu så går det inte för mig att betala 40 000 på en gång, vad kan jag göra? Och då kommer ni tillsammans kunna titta på en avbetalningsplan.
Det är också så här att sådana här påminnelser och liknande, de är inte automatiserade, utan de är ju utifrån fall till fall. Så det är verkligen det bästa att ta kontakt med de företagen som skickar påminnelser, även kreditkortsföretaget i sin tur. Och man kan också prata med Kronofogden. För att det bästa är att prata med dem och försöka hitta en lösning helt enkelt.
Och inte få en anmärkning.
Mm. Precis. För att skulder försvinner tyvärr inte, de måste betalas av. Men det kan vara skönt att få hjälp av någon som hjälper dig med en betalningsplan och att du gör, precis som om man ska börja ändra sin kost eller någonting, att man gör det på ett sunt och ett sätt som fungerar.
Men ett dilemma då, om man hamnar i en sån situation, man har 40 000 kronor i skulder, tycker du att den här tjejen ska gå till sin närmsta familj och säga det att det här är för dyrt för mig, vill ni låna ut pengar till mig så jag kan ha råd att betala den här skulden? För ens föräldrar tar ju förhoppningsvis ingen ränta. Vågar man be om en sån sak? Tycker man att man ska ställa upp som familj?
Alltså om jag själv var i den här fällan så skulle jag ju hellre, jag tycker att alla livets motgångar, oavsett om det skulder eller någonting andra, är bättre att, vad ska jag säga, genomlida, för att man lär sig någonting på det. Det är precis som att du inte kan köpa dig bra kondition, att du måste göra de här löppassen för att få den här bra konditionen, du måste göra det själv. Jag tror att problemet är att om man får de pengarna, så undrar jag att om man får de pengarna direkt, kommer man då att i fortsättningen kunna hantera att inte shoppa och få skulder igen?
Kanske måste svida lite.
Jag tror, för att man ska lära sig det också, förstå vad det är som gör att man spenderar på det här sättet. För det känns ju inte som att man mår så bra heller om man drar på sig 40 000 kronor i skulder.
Nej.
Det är kanske lättare att förstå om man har gjort en felinvestering i ett hus eller någonstans där man ska bo, bostadsmarknaden förändras. Men om man har shoppat för 40 000 på ett kreditkort, det känns inte riktigt sunt.
Nej. Och om vi försöker vända på det då. Om vi själva hade suttit i den här situationen, eller om vi var henne, om vi ska få ihop 40 000 kronor så snabbt vi bara kan, vad hade du gjort?
Alltså för det första så skulle jag ju börja sälja så mycket jag bara kan. Jag skulle vara väldigt rationell där. Inte liksom börja känna såhär, åh den här fina grejen, utan jag skulle vara så skönt. Men jag är en väldigt rationell person. Så jag skulle ju börja sälja av så mycket jag bara kan.
Teknik idag, eller förlåt, tvn hemma, byta soffa till en billigare.
Bara se ljuset liksom. Jag ska komma ur det här. Bara mata in det positiva mantra att det här ska jag klara av, det här ska jag klara av. Nu kämpar jag på. Precis som man får göra, liksom, se det som ett maratonlopp, men bara intala sig att jag klarar av det här. Jobba, sälja saker och sen göra en budget så att jag kan leva, även om jag måste leva väldigt, väldigt sparsamt. Men leva efter en budget så att jag minimerar mina utgifter. Sluta med alla restaurangbesök, nöjen och grejer så att jag kommer ur det här så fort som möjligt. För man kallar det för skuldfri. Och det handlar om att bli fri igen. Det är ju det här, bli fri. Jag tycker det här var en helt annan fråga. Du är mycket bättre tror jag än jag på att laga mat.
Nej.
Så. Det kanske är Odd och Christer som lagar mat åt oss.
Men däremot, vi är nog ganska bra på att göra billig mat.
Mm.
Är vi.
Ja, men det är ett brev i alla fall här som handlar om. Erika har skrivit, hur gör man budgetmaträtter som är goda och lätta att laga? Och hur gör man upp en matbudget? Mm.
Ja, och nej men, bara tänker på jag och Odd i alla fall. Som sagt, jag har ju sagt tidigare på det att vi tycker om att gå ut och äta.
Mm.
Häromdagen så var vi ute på AG och åt kött och vi bara njöt för det var så gott. Men det är också så att kontrasterna i vår vardag, det är nog det som gör att vi har råd till allting. Visst, vi kan gå och äta och det kanske kostar 800 spänn när vi är där. Men sen är vi också ganska strikta på vår just matbudget i vanliga fall.
Mm.
Vi äter ofta rester hemma. Och Odd är väldigt duktig på just göra goda så här köttfärssås som vi sedan kan frysa in och använda senare. Och nu när det är höst så kan man göra väldigt mycket grytor.
Mm.
Så han går och köper mycket
långkok och
sådär. Högrev.
Högrev, just det. Långkok.
Ja, men det är rätt. Och göra med mycket det, alltså mat som man kan frysa in.
Mm.
När jag leder som singel så åt jag mycket omeletter. Det tyckte jag var hälsosamt och ändå bra pris.
Mm.
Mycket soppor kan man göra själv.
Mm.
Men jag tycker det är Odd, vi lyckas liksom äta, maten känns alltid väldigt lyxig.
Mm.
Och vi kan ofta ha stora middagar och ändå bjuda på den köttfärssåsen. Men att...
Fast jag kommer ihåg när du hade din födelsedagsfest förra året. Jag kommer ihåg den här oxfilén och den här prislappen.
Ja, det var ju, fast jag tycker inte det var så dyrt.
Nej, det var inte, det var bara en rolig grej.
Precis, nej, men ja. Det var ganska kul, för jag gick och köpte, jag fyllde år, och då får man kosta på lite grann.
Mm.
Och så gick jag och köpte, vi gick och köpte en fin oxbit för, det var 2000 kronor.
Alltså det var många.
Vi var 16 personer.
Nej, det är inte mycket.
Jag tycker inte att det var så farligt. Det hade varit, tänk om jag hade bjudit folk på krogen och köpt in champagne eller gjort sådana saker och ting. Jag fick ner den, det var nog den billigaste födelsedagen jag haft tror jag.
Ja, det var bra. En annan bra sak, det är ju faktiskt att köpa mycket i säsong.
Ja.
Till exempel på våren finns det jättemycket primörer, man kan handla mycket mer av frukt och grönt på sommaren. Och nu på hösten är det mycket rotsaker, kött och så vidare. Att man kan planera lite efter det. Ofta så kan man känna det här att ju mer komplicerat det blir, alltså ju mer konstig ingrediens man ska ha, det är oftast då det blir dyrare. Men det generella tror jag, nu vet ju inte vi om det här Rika, om du lever själv eller om du är med flera på något sätt eller bor med någon. Men det är ju oftast att göra mer, alltså volym och frysa in, det är oftast det smartaste. Vi äter väldigt ofta hemma liknande saker, vi äter två paradgrenar, det är alltid sallad, typ bladspenat och groddar.
Och det är ganska dyrt, är det inte det?
Ja, men jag brukar också då köpa såna här stora paket av spenat.
Mm.
Och faktum är att jag gör väldigt ofta smoothies, så om vi har för mycket hemma och vet att vi kanske inte ska äta hemma på några dagar eller någonting, då lägger jag in det i frysen. Då kan man köpa sådana här megapaket. Sen kan man använda den frysta aspirater i smoothies. För det gör jag jätteofta.
Mm.
Man kan frysa in allt möjligt. Typ bananer och grejp och allt möjligt. Som är perfekt att ha sen i smoothies.
Absolut.
Så att jag fryser in jättemycket.
Men om jag ska dra ner på matbudgeten. Så då märker jag att så fort jag drar ner på frukost.
Mm.
Alltså att byta ut bröd, fil, pålägg och sånt där till att bara käka havregrynsgröt på morgonen.
Det gör jättemycket.
Det blir så stor skillnad, för att havregrynspaket är billigt och sen mjölk och sen antingen bär på eller bara någon äppelmos.
Mm.
Och alltså jämföra den summan med att alltid ha ost hemma.
Ägg är ju också faktiskt förhållandevis billigt och jättenyttigt.
Det är det. Så där kan jag hellre, för jag älskar havregrynsgröt. Mm. Speciellt om man, ja, det går att göra havregrynsgröt på ganska roliga sätt. Och äter man det varje dag till frukost så kan man lägga de pengarna på lite godare middagar.
Mm, absolut. Sen är det väl det klassiska här med att kanske ta med sig mat till jobbet eller där man är under dagen, spara jättemycket. Men egentligen så handlar det också tror jag om att äta ganska nyttig mat som man inte liksom småspenderar på heller. Så där godis och sådana saker blir ofta styr. Om man köper godis och chips eller massa fika, det är väl ofta det som kanske gör hålet i den här matbudgeten.
Mm. Och jag har fått en fråga här av Jonas.
Mm.
Hur delar du och Odd när det gäller hund, bil och boende?
Mm.
Och Och det kan jag dra. För jag köpte ju Christian vår hund innan jag och Odd blev tillsammans. För hade vi liksom köpt honom ihop så hade vi delat kostnaderna.
Hur började ni prata om det då? Blev det liksom tidigt i relationen att ni bestämde att det här är vår gemensamma hund? Eller blev det så när ni flyttade ihop? Eller?
Nej, alltså det är ju vår hund. Men det vi kom fram till var att jag betalar för Christians utgifter. Och det är, han har AG-försäkring. Han är största på cirka 3000 per år. Sen så är det hans mat som går säkert på 500 spänn i månaden. Och sen är det alltid veterinärbesök. Så det kostar lite. Och sen har ju jag dagmatte på honom också. Vilket är några tusen. Det är ju som 2000 i månaden. Så han är ganska dyr, Christian, har i drift. Och det ska man tänka på när man skaffar en hund. Att man ska inte bara skippa försäkringen och sämst hundmat för att man tycker det är för dyrt. Det är inte värt det.
Är det billigare med, det här är en knappt fråga, är det billigare med en hund än en baby?
Jag tror en baby är billigare. Billigare än försäkring i alla fall.
Alltså det måste vi kolla på sen.
Ja,
det är en helt knäpp grej. Men,
så att, men det vi kom fram till i alla fall var att så bilkostnaderna och hundkostnaderna är ungefär samma sak varje månad. Så jag kör Christian och Odd kör bilen.
Men andra saker som jag tycker kan vara intressant, för jag fick, jag tyckte vi skulle stänga av hela abonnemanget hemma. Vi flyttade, så stod tvn och jag sa till min man, nu stänger vi av tv. Man tittar ju aldrig på tv, vi har inte gjort det heller. Så vi gjorde det till slut. Men innan dess så hade vi massa kostnader för så här konstiga kanaler, massa golf och sport och sånt där. Hur har ni tänkt när det gäller sånt då? För jag är ganska mycket, jag tycker ändå sådär att man kan dela på det mesta, men om det är någonting som man använder väldigt ojämnt och det blir en väldigt stor kostnad för båda, då tycker jag att, precis som att jag skulle inte låta min man Christer betala mina skönhetskrämer eller något sånt där, framöver. Det är ju liksom inte den gemensamma budgeten. Nej. Det som är liksom enskilda intressen tar man själv.
Ja, men vi har ju kostnader för nät hemma, för tv-kanaler. Och där har vi ju så här mediumutbud. Och jag tycker om att kolla på tv, det är avsappning. Så där är vi nog ganska lika. Och så kör vi Netflix varje månad. Så det är väl det som är den typen av kostnad. Sen, jag kräver högre nät hemma än vad Odd gör. För han jobbar ju liksom på sitt kontor. Medan jag sitter med större filer liksom hemma och så. Så att där har han gått med på att en dyrare internetkostnad. Fast, och det är egentligen mest bara jag som behöver den. Men Odd och jag, vi är duktiga på att dela. Så när vi träffades för första början. Och sen när vi köpte en gemensam lägre. Då hade vi lite olika inkomst, han och jag. Och då delade vi procentuellt. Så då betalade jag lite mer av våra boendekostnader. Men idag så har vi samma lön.
Wow.
Så att vi är 50-50. Men det känns helt fantastiskt.
Det är så det ska vara. Men vi gör också den här uppdelningen att det ska vara relativt. Alltså det ska vara relativt vad man tjänar. Det betalar man också. Men också att det handlar om att är det någonting som den andra vill ha som den andra absolut inte vill ha, att man pratar om det då, så att man inte behöver dela på allt. Man betalar för sina enskilda intressen och så vidare. Men jag tror att för oss är det där med pengar blivit så himla himla avslappnat. Alltså vi tycker det är så roligt att prata om vad vi ska spara till, vad har vi för mål. Så det handlar inte om pengar längre. Och utgifter handlar också om så här, vad vill vi spendera på? För att det handlar om vårt liv. Och då blir det lättare. Jag skulle nog tänka likadant om du, kompisar också. Man får tänka pengar som verktyg och mål.
Jag hade ett kompispar tidigare som jag byggs med. Och det var ett par som skrev, de hade en svart bok. Där de skrev vad man var skyldig varandra.
På öret alltså var det
på
väldigt...
På öret. Och de här personerna har varit tillsammans i 2 år.
Ja.
Jag kommer inte ihåg, de bodde inte tillsammans. Men och det var så att om någon köpte... Det här var ett par som var 26-27 år gamla. Och hade varsin inkomst. Och om någon bjöd på en kaffe, då lånade man pengar för kaffen. Så skrev man upp det i den här boken då, att det är 20 kronor. Så de var alltid skyldiga varandra. Och varje gång som man var ute åt med dem så blev det alltid bråk. Att någon hade fått betala lite mer av den andras nota.
Men handlar de inte den här boken för att liksom en gång i månaden eller liknande justera allting då?
Jag vet
om
inte.
Om det var en modell som passade dem.
Men det var bara fruktansvärt. För jag tycker sådär att... Så jag tycker att man ändå ska vara generösa mot alla på något sätt. Man ska väl ha den inställningen att det jämnar ut sig. Och jag är en sån här person som inte riktigt bryr mig om jag betalar 10-20 spänn mer. Men just att man sitter där med den här... Och vi var ute och reste med dem också. Vi var ute... Och segla med dem i Grekland. Och då var det verkligen så här, men jag tänker inte betala för de här tomaterna, för det är 3 kronor mer än det andra. Och det är väldigt ansträngande att umgås med sådana människor.
Då känner man att man vill medla. Alltså det värsta jag varit med om, det var en tjejkompis. Och hon betalade jämt. Och jag och en tidigare pojkvän, vi mådde dåligt också att umgås med dem, för att hon betalade jämt. Och det var inte bara restaurangbesök och sådana saker, det var dyra grejer hon betalade. Men droppen kom när vi sitter på en restaurang med dem och han för en gångs skull ska betala. Äntligen, tänkte vi kanske haft fel när det gäller honom. Men sen har han tagit hennes kort.
Nej.
Sen när de kommer och ger honom den här liksom kortläsaren, så han bara, jag kunde inte koden egentligen hennes. Alltså då känner jag så här, nej. Nej. Så absolut, det är, man ska göra det på ett bra sätt. Kul, det har kommit lite brev här från killar som lyssnar på vår podd. Han undrar hur han ska prata om pengar när han är ute och dejtar tjejer, och hur han ska visa att han är ansvarsfull när det gäller pengar. Hur förmedlar man det på ett bra sätt utan att verka tråkig?
Intressant.
Ja, det tycker jag var kul. Han kanske är ute och träffar ekonomista tjejer då.
Mm. Precis. Ja, du frågade sig, men vad är det han vill uppnå? Att han är ansvarsfull?
Ja, han vill visa att han är ansvarsfull och en bra kille. Liksom. Att han, han vill ju visa att han inte är tråkig, men att han ändå har koll på pengar. Att han är en seriös person.
Ja.
Har du varit en kille sådär som har imponerat på dig, som du tycker att han verkar ha koll?
Ja, alltså, men det handlar väl om att man... Alltså, självklart så handlar det om att man har respekt för sina pengar. Men å andra sidan, vi pratade mycket om det tidigare, på första dejten så vill man ju gärna att man liksom äter en trevlig middag och, alltså det hade varit, jag tror inte, det blir inte Harald, om du bara för att visa att du är ansvarsfull bjuder hem den här tjejen på middag och gör liksom nudlar för att visa att du är ekonomisk, så tror inte att det kommer gå hem. Men det handlar väl om att inte göra det för storstilat, utan gör middag, första dejten, till någonting som verkligen är du. Det kanske inte ens är att äta middag. Det kanske går att hitta på och gå och träna tillsammans. Eller inte hamna i den här klyschan.
Jag tycker man ska visa omsorg. Så att du till exempel är väldigt bra på att laga mat eller någonting. Gör det med omsorg och laga något väldigt gott. Eller gör det tillsammans med den här tjejen. Och gör någonting som du har tänkt efter. Och, ja, men som är genomtänkt helt enkelt. Det tror jag går hem. Att man visar att man verkligen har tänkt till och planerat och de bitarna. Men annars, om du ska liksom berätta om dig själv. Jag tycker prio ett också. Oavsett om man är på en vanlig lunch och träffar en ny person, så handlar det om att visa intresse för en andra person. Och inte bara prata om sig själv. Om man ska gå in på lite datingtips. Ja. Men var intresserad av den andra. Och...
Men när jag var singel... Alltså... Mm. Ja, då dejtade det runt ganska mycket. Och då jag tyckte det var om de killar som sa på en gång, så här ser jag på barnfamilj, så här tänker jag i framtiden, det här är mina karriärströmmar och mål. För det är ändå, det är så viktiga frågor. Jag tycker att man måste klaffa med sina politiska värderingar och att man är ändå ganska lika där. Man måste ha någon form av jämlikhet kring ens karriärströmmar. Det kommer vara svårt annars. Och likadant med pengar. Så att våga säga det så här. Och det gjorde ju Odd, han var ju så cool. Nu har vi känt varandra länge, men han sa ju det. Han bara så du vet, så vill jag ha barn i några år. Och du får tackla det, eller så funkar vi inte ihop. Medan jag var liksom, jag ska bli Sveriges Oprah. Du får tackla det, eller så är vi inte ihop. Så man måste ju verkligen vara. Jag tycker det är coolt med människor som är så trygga i sig själv, att de är verkligen så här, det här är jag, ta det eller så passar vi inte ihop. Istället för att börja så här, låtsas.
Ja. Och det är ju bra för en själv. För har aldrig det här fallet, om han lägger korten på bordet för de här tjejerna, så får ju han också en chans att få reda på vad är det för person han är ute med. Det är lika viktigt det. Sånt där är jätteviktigt. Ja, det var ju också en av de första sakerna jag pratade om med Christer, min man, att men jag är entreprenör, så här ser jag på pengar, så här vill jag ha det. Jag vill fokusera på jobbet, jag vill inte ha barn, alla de här bitarna. Det släpper så mycket spänningar också, tycker jag, att man tidigt är öppen. Helt enkelt.
Och där
döljer någonting.
Där kom in på en annan väldigt spännande. Jag fått fråga från en tjej som inte vill att vi ska nämna hennes namn. Och hon skriver just där att hon har ett bra mellanchefsjobb. Hon får ju en bra inkomst. Men hon märker att män är rädda för henne. Just för att hon tjänar bra. Och att hon har bostadsrätt. Och folk, man ser på henne att hon lever ett bra liv. Och de killar hon har mött verkar inte, ska läsa igenom här, kunna tackla det helt enkelt. Ska man berätta vad man tjänar om man dejtar en person?
Men det måste ju ändå vara så här att om hon träffar killar som är rädda för hennes framgång, att hon är en stark kvinna, då måste hon ju träffa fel killar.
Fast jag har också gjort det, och just när man är i en sån situation så känner man så här, vad fan är det då fel på mig? Ska jag ta ett ICA-jobb bara eller göra något annat bara för att...
Hon träffar fel killar skulle jag bara säga. Vi har båda varit i den situationen. Det är inget konstigt med det. Men precis som man träffar fel människor att umgås med så kan man börja dejta fel killar eller tjejer. Ja. Det är bara det att det är inget fel på dig. Jag säger bara lycka till med att... bryta det mönstret verkligen.
Precis. Och jag har varit
och inte ändra sig själv. Alltså man ska vara sann till sig själv ju.
Ja. Och jag var faktiskt i den här situationen och bestämde mig för efter ett antal dejter att nej, men nu ska inte jag vara den här framgångsrika tjejen längre. Nu ska jag gå tillbaka till att vara den här snälla, gulliga, mysiga tjejen. Så var jag faktiskt på en dejt efter det. Och då skulle jag ju inte vara den här karriärsbella. Så jag går ut och äter med honom och jag började prata om, men jag skippar jobbsnack, jag försöker visa att jag är väldigt mjuk, så här, kvinnlig tjej. Och så slutar det med verkligen att han sitter och frågar om jag tycker om att laga mat och när jag vill ha barn. Och typ vill mäta mina höfter för att se om jag kan föda eller inte.
Nej.
Så jag känner så här att, men gud, om vi ska gå på en andra dejt så kommer jag att tro att jag är en helt alltså bullbaksmamma. Och då känner jag att det blir fel det också. Så efter det bestämde jag mig för att men det funkar inte heller.
Ni kan på det då?
Ja, för jag satt ju och sa att jag drömmer om att ha ett hus och massa barn och...
Jag hade börjat fnissa direkt. Jag är alldeles för dålig på att ljuga. Jag kan liksom inte göra de där grejerna.
Han jobbade på Eat Capital och var liksom en sån där, vad är det, fond?
Hoppas han inte lyssnar. Jag tror att trade eller någonting.
Ja, men precis. Och jag bara kände så att det enda han vill ha är en tjej som står och väntar med en paj när man kommer hem. Och ett tag så var jag inne på att det kanske är så man ska vara om man ska bli lycklig.
Fast men... blir man lycklig om man frågar den man är, om man spelar en roll som man inte är.
Nej.
Jag har oftast varit nästan så här överdrivet mer jag för att, och det tror jag har skrämt jättemånga snarare. Verkligen, för att jag har nästan varit så här övertydlig om, och det tror jag gör att många blir skrämda för att jag är så otroligt tydlig i mina åsikter och vad jag vill och så vidare. Men jag har så svårt för att liksom gå in i en roll som jag inte är eller göra saker som jag vet längden inte håller. För det är klart, man kan anpassa sig under kortare perioder. Men det är inte värt det.
Det är inte det. Och jag insåg väl det sen att jag måste ju på något sätt hitta den jag är. Jag är ju en person som älskar min karriär. Och när jag träffade Odd då, så var jag gjorde något som dig. Jag var också så här övertydlig med och skulle jobba ännu mer i början bara för att se om man skulle
klara
att jag är ute och reser. Vi var ju borta i New York och vi gjorde massa saker och bara för att liksom testa honom. Och Odd stod där trygg och sa liksom att men kör på. Jag backar upp dig i det här. Och då behövde jag inte jobba lika hårt längre, för det hade jag visat.
Precis, det måste jag också säga. Jag blir mycket, mycket lugnare av det. Man är med en människa som verkligen backar upp en, som man känner sig trygg och naturlig med. För det man måste ställa sig frågan är, jag förstår inte riktigt i det här sammanhanget, blir man lycklig om man hela tiden ska gå runt i en roll och inte få vara den man är? Då kommer det inte bli en lycklig relation ändå. Det kanske blir kortsiktigt kul, men långsiktigt så måste man ju träffa en människa som man kan leva och vara med, där man får vara där man är.
Nej. Ja, men skulle jag vara singel och vi båda och träffa liksom en miljardär och så säger han så här, du behöver inte jobba med i ditt liv. Jag skulle aldrig säga åh, vad kul. Jag skulle säga, vi kommer nog inte passa ihop du och jag.
Och går över till en annan fråga här från Anna. Hon har skrivit ett långt mejl här om det är väldigt, hon har CSN-lån, hon bor med sin sambo och sen vad frågan mynnar ut i är hur man ska tänka när det gäller presenter. Hon skriver, det här kanske låter som en bagatell, men hon har en presentnoja och hon undrar om det finns något kodex när det gäller presenter. Vad är en bra present och behövs presenter?
Går hon på CSN?
Yes, det gör hon. Men hon bor med sin pojkvän och de är sambos. Och hon, det hon oftast ger bort här, det är att hon oftast ger bort biobiljetter eller en fika. Men det verkar som hon vill ge finare presenter till jul- och födelsedagar.
Ja, för biobiljetter och fika är ju så opersonligt. Det är det som gör, alltså summan är helt okej. Men det är opersonligt och det gör att det blir väldigt tråkigt present tycker jag. För 200-300 kronor kan man faktiskt göra något mycket roligare.
Alltså när kodexen gäller present, jag tycker det är precis som om man säger så här, impulsshopping, så en present blir oftast inte så bra om man ska ut i elfte timmen och köpa någonting till någon. Då blir det den här tråkiga chokladasken eller något annat mer opersonligt. Det värsta man kan få är ju typ ett presentkort. Jag ofta har ofta haft som standard att jag köper på mig fina saker när jag ser dem. Jag kan köpa julklappar i augusti. Om jag ser ett par fina skor till min pappa eller någonting, då köper jag dem då. Eller om jag köper en fin sak, så köper jag oftast på mig när jag är ute och reser. Så har jag en presentlåda. Mm. Och då sparar man tid och pengar och det blir finare saker.
Jag tycker att man alltid kan, det är inte heller personligt, men jag tycker att man alltid kan köpa en fin flaska vin.
Mm.
För du får en väldigt fin vinflaska för 200 kronor. Och jag tycker att det är någonting som man kan börja samla på. Men sen så kan man beställa så mycket på nätet. Man kan ju beställa initialer på ett etui eller manchettknappar som är
personliga liksom, brevpapper tycker jag är fint.
Ja, och inristade manchettknappar med initialerna. Så det går att göra mycket som inte kostar så mycket. Men så, jag tror som Pingi sa, impulsshoppa inte presenten, utan låt det gå lite tid. Beställ saker och ting med namn på, eller uppkalla en bild på er från en resa. Mm. Alltså, de där små personliga sakerna slår alltid.
Mm. Sen tycker jag man kan skriva fina kort också. Det brukar jag ofta köpa. Att man skriver ett vackert kort. Ger man en blomma till exempel, så skriver man ett gulligt personligt kort till. Då blir den där blomman mycket mer värd.
Absolut liksom. Så jag har ju fått jättefina saker från Odd, men det gulligaste som jag aldrig glömmer, det var att han klippte ihop ett bildspel på oss två. Och så lade på en Céline Dion-låt. Eller var det Whitney Houston? Där han har skrivit på varje bild så här, små saker, hur mycket han älskade mig. Och det kändes som att vi var kanske så här 14-15 igen. Och jag bara grät för att det var så gott. Han har suttit med de där bilderna och letat och klippt och klistrat. Och sånt där glömmer man ju aldrig.
Är det omtacken?
Men däremot så kan man glömma ett par hängen.
Ja, men jag har också fått så himla fina saker av Christer. Om han är borta eller tvärtom så brukar vi ofta så här skriva kort till varandra och gömma dem, så man kan stå där själv hemma och så ska man borsta tänderna och så är det ett så här gulligt litet kort i badrumsskåpet med bara någon så här fantastisk grad. Eller ett brev på huvudkudden eller någonting, och det är så himla mysigt. Jag brukar smyga ner så här vackra kort typ i hans dataväska eller någonting som man ska läsa när man kommer till jobbet.
Vad gulligt.
Ja, nu blir vi helt så här inne på romantik här. Ska vi ta någon sista fråga?
Ja.
Jag tycker det här var faktiskt väldigt kul. Det är en kille som heter Emilio här som har skrivit in. Och han undrar, han har börjat tjäna ganska mycket pengar. Han bor hemma och hans föräldrar betalar. Så han har kunnat köpa mycket saker. Börjat köpa Jofa-maskinjackor här och Louis Vuitton-väskor. Och alla i familjen tycker att han är idiotisk. Men han tycker att det är bra investeringar. Och frågan är, vad tycker vi?
Intressant.
Mm.
Om vi börjar med en LV-väska. Självklart det är skinn. En LV-väska kan man ha tills man är 70 år gammal och den blir finare och finare. Men du får inte tillbaka samma summa som du köpte den för.
Nej.
Så jag hade inte gått in för att tänka så här, åh, jag ska göra en investering och köpa en sån väska. Utan snarare så här att jag behöver verkligen en snygg weekendbag eller något annat, som någonting som gör mig lycklig. Kan jag köpa någonting som kommer hålla länge? Med den utgångspunkten istället.
Jag tycker också man ska tänka på att du ska köpa det som du verkligen vill använda. Du ska inte köpa på dig massa väskor för att kunna sälja dem sen. Ungefär som att du lägger alla dina sparade pengar i väskor. Utan det som man känner är en investering i väska ska också vara någonting man använder. Så att du försöker fördela det så att du lägger en del av de här pengarna du tjänar i någon form av sparande. Kan du lägga undan dem i flera år så köp gärna aktier. Handlar om kortare tid och för att bygga upp en mer lättillgänglig buffert så lägg det på ett sparkonto. Det tycker jag.
Och Jofa-maskinjackor, du får ställa dig frågan så här. Skulle du köpa en begagnad Jofa-maskinjacka, en jacka som är 2-3 år, och känner man själv att men jag skulle kunna göra det, så kommer jag andra också vilja göra det. Men just plagg kan vara lite svårt. Alltså, det är alltid sålt plagg, men frågan är om det är, vad säger man, en investering.
Mm.
Men däremot så tycker jag att det är rätt i att köpa skinn och sånt som håller länge. Men så utgångspunkten måste vara, behöver jag verkligen det här, kommer jag bli lyckligare av det här? Inte tänka att nu ska jag investera något klokt och gå och köpa en väska.
Och sen är det ju oftast lättare att sälja en väska eller liknande accessoar på second hand än kläder. Vi hade en fråga om hus här också, eller hur?
Precis. Och då är ett par, det här är en klassiker, jag har också pratat om. Här är ett par som funderar på att köpa någon form av semesterboende. Och då står man nu mellan att köpa ett litet torp i Sverige för runt 1 miljon, eller köpa en lägenhet i Spanien för runt 1 miljon. Priserna ligger ungefär samma.
Det första jag tänker på när det är Spanien, det är som jag har förstått, nu är jag inte expert på det här, men det är, att det är lite annorlunda marknad där och att det inte är samma process som i Sverige när man köper.
Jag har ju faktiskt
fastighet.
Gjort den här processen.
Ja, precis. Så du kan väl berätta om det.
Eller gjort 90%
av
det.
Ja, precis.
Jag bestämde mig för några år sedan att jag skulle köpa en lägenhet i Marbella.
Mm.
Och nu kommer ni skratta, men jag har aldrig varit i Marbella tidigare, utan det kändes bara perfekt att här ska jag ha liksom en skrivarlya och skriva böcker. Så, och då är det så att då kontaktade jag mäklaringen som finns där nere. Mm. Och så åkte vi runt och tittade på lägenheter och jag tror att jag hade en budget som låg på ungefär 1 miljon och så. Det som är så svårt i Spanien är att det byggs och byggs så mycket, även fast det är de här trendiga ställen som Marbella. Och de har inte ekonomin att slutföra byggen, så det står ganska mycket halvfärdiga lägenheter överallt, eller lägenheter som de inte ens får sålt. Den här lägenheten som jag tittade på nu hade redan sänkts med om det var 30% rabatt, och de fick fortfarande inte sålt den. Det betyder att jag själv kommer få väldigt svårt i framtiden att få den såld, i och med att det byggs så mycket. Men självklart så måste man kolla på livskvalitet, att vi är lyckliga av att vara här.
Mm.
Sen när man ska köpa lägenhet i Spanien så måste man också kontakta deras advokater. Få speciellt nummer så att man har rätt att köpa saker och ting i ett annat land. Bara advokater kostar sig säkert 40 000 kronor bara för att få lite papper klara. Men jag tror att det liksom det jag beslutade mig för, att jag kände att det var en otrygg investering. Jag kände att det kommer vara svårt för mig att få den lägenheten såld i framtiden, i och med att de inte ska sälja den till mig. Och bara det gjorde att jag kände att det är nog klokare att köpa någonting i Sverige.
Det är två andra saker som man kan tänka på också. Det är ju, visserligen har priserna i Spanien gått ner jättemycket, så att om konjunkturen blir bättre så, här, så tror jag att man kan, jag vet att som Elin och Gustav köpte ju i Spanien nu, och man kan ju på ett sätt kan man tycka att man kan göra klipp där nere.
Absolut.
Men sen så kanske man också ska titta på, det kan bli kanske knepigt att finansiera om man ska låna till det här. Kan man då låna av en svensk bank? Har man lika stora möjligheter att låna till exempel?
Du måste finansiera halva summan själv.
Ja. En bra sak med att köpa utomlands också, där det är bättre väder året om, det är ju att om man är lite påhittig, att man kan hyra ut den här lägenheten eller huset och på så vis få in jättemycket hyresinkomster. Det är som vi kallar inkomster när man sover, såna här passiva. Så det tycker jag skulle vara en bra idé. Och kanske att man också köper det med några andra. Man är ju inte där året om. Man delar upp det. Och då kan det också vara lättare med ett hus där man kan vara många fler månader om året än i Sverige. Att dela med några andra. Det är saker
där
jag skulle
borde vi nästan ha en egen podd om. För det är så mycket som spelar in där. Till exempel om du köper en ett eller två i Spanien någonstans. Mm. När du väl ska hyra ut den här lägenheten så kommer folk vara så kräsna. Folk kommer vilja veta hur många minuter är från närmsta flygplats.
Mm.
Kan jag ha barnvagn och ta mig upp i hiss? Finns det en nära supermarket? Hur långt är det till stranden?
Ja.
Och så fort du själv börjar snåla när du ska investera i den här lägenheten så minskar du också risken för att få många hyresgäster.
Ja.
För att oftast när man hyr någonting för en semester en vecka så vill man ju ligga på strandläge, se havet och sådana saker.
Mm.
Så att det är svårt att garantera att man får lägenheten uthyrd också.
Ja, absolut. Men det finns väl agentur och så vidare för det. Men det kan ju göra att det kanske blir lite lättare att motivera.
Men så svar på frågan så tycker jag så här, gör du verkligen ingenting som ett impulsköp, utan gå igenom kostnaderna. Har ni råd att flyga dit 4 gånger per år?
Den kostnaden ska man ju också väga in.
Men det viktigaste i livet tycker jag är glädje och lycka. Har ni möjlighet att investera i någonting så ska det självklart vara det som man känns, det här är lycka för oss. Men gör det. Tänk noggrant.
Och räkna på hur många veckor om året ni kommer vara där. För att det är också väldigt billigt att hyra i Spanien. Och då kanske det är bättre att hyra ett par veckor här och där också. Hitta ett område man verkligen gillar innan man
köper.
Men
att hyra stuga i skärgården är svindyrt i Sverige.
Ja, i Sverige.
Det är 40 000 per vecka nästan i sådana områden. Det skulle jag aldrig göra. Då är det bättre att i så fall köpa.
Den sista frågan här, vi hinner inte med mer sen, va? Det är en tjej som tjänar 12 000 kronor i månad efter skatt. Och hon undrar hur hon ska spara. Om hon ska spara, fortsätta på ett sparkonto här i Swedbank. Där hon inte tycker att hon har så hög sparränta. Och om hon annars ska köpa aktier. Och hon undrar också hur mycket hon ska lägga på pengar.
Lägga på pengar?
Ja, nej förlåt, på vad säger jag? Hur mycket hon ska lägga på klädesplagg? Hur ska jag få min budget att gå ihop? Ja, tittar man på sparande så vår regel är att man ska försöka spara 10% ungefär varje månad. Så att,
ska ha boendekostnader, fasta kostnader på 50% i månaden.
Ja, max gärna 30% för boende och sådär. Så att det innebär ju också att försöka spara 10% av det man har efter skatt, i det här fallet 1200 kronor. De stora bankerna är ju inte så jättebra sparränta, så försök kolla runt, och ju längre du kan liksom frysa pengarna, desto högre ränta kan du oftast få. Men jag skulle också göra så här: spara ett par månadslöner på ett vanligt sparkonto så du har dem tillgängligt, resten i aktier. Men det måste du kunna i sånt fall låta vara de pengarna i flera års tid, annars kan aktier bli lite för riskfyllt.
Men gör en budget, försök spara så mycket som till dig själv först. Ha ett mål att leva så snålt som det går. Och tänk långsiktigt, vad vill jag göra i framtiden? Alltså vad ska jag spara till så blir motivationen lite lättare?
Precis. Och spara ihop till sparpengar på ett vanligt sparkonto så att du känner dig trygg med de pengarna i ett par månader. Och resten till aktier eventuellt. Men investerare förstår. Gud vad mycket frågor, vi hann inte med alla. Men jättekul. Fortsätt att mejla in era frågor. Vill ni, eller är ni intresserade av en framtida aktiesparklubb, så mejlar ni till info@ekonomista.se och märker mejlet med aktier. Och alla frågor, tips och så vidare till ekonomista@expressen.se.
Nu ska vi ha möte om våra flatterns.
Ja, våra innevarina skor. Från aktier till egna bolag. Det är mycket.
Tack
ha en bra vecka, hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.